Hej och välkomna till det åttonde och sista avsnittet av Espectopodden för den här säsongen. Idag så ska vi prata om personalfrågor och i studion har vi Malin Ågehäll som har lång erfarenhet och ger oss kloka svar och ställer dessutom några kloka frågor. Låt höra vad Malin har berättat. Välkommen Malin Ågehäll.
Tack så mycket.
Malin, du är personalchef på Transportstyrelsen.
Ja, det stämmer.
Och innan dess var du personalchef på hyresbostäder.
Ja, det stämmer det med.
Och sen innan dess så drev du apoteket Hjorten.
Ja, ja. Var jag apotekschef där i 4 år.
Just det. Och så har du varit personalansvarig på Montessori-förskolan Jordgubben också.
Ja, det har jag varit.
Ja. Mm. Så du har lång och gedigen erfarenhet av personalfrågor kan man säga.
Ja, nästan 30 år.
Just det. För du har varit i Gislaved också, eller hur?
Gislaved och Sjöfartsverket och Migrationsverket också.
Mm. Mm. Stora arbetsplatser.
Ja.
Mm. Mycket personal och många personalfrågor.
Ja, det stämmer.
Vad är det som är så roligt att jobba med personalfrågor om man börjar där?
Variationen hos människorna, det är ju en stor utmaning att få människor att gå mot ett visst mål. Mm. Att samarbeta tillsammans mot målet och att uppnå resultat. Och det är en utmaning för det är så stor variation på människor.
Just det.
Så det är roligt tycker jag. Varje människa är unik och det fascinerar.
Härligt. Men jag tänkte de vi riktar oss till här, det är ju fåmansbolag. Och där kanske inte har riktigt lika många anställda som på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
Nej.
Men vissa frågor kanske är likadana ändå. Återstår att säga. Men vi börjar lite grann med vad ska man tänka på vid en anställning?
Mm.
Så det är mycket förstår jag, men vi börjar med de viktigaste sakerna som du tycker.
Första tanken man måste ställa sig är i och med att det är en väldigt stor investering.
Mm.
Precis som man funderar på hur ska man utveckla sin affär, vilken investering ska man göra där, bör man också fundera på vilken investering ska jag göra med medarbetare.
Mm.
Det är ganska så stor kostnad att ha anställda om man räknar till både lön och utrustning, verktyg och försäkringar och sånt som man kan behöva betala så är det en stor investering.
Ja.
Så fundera, tänk till, ska jag verkligen anställa? Räkna gärna på det, gör kalkyler, fundera på investeringen och hur du vill göra den. Det är nummer ett, det kan vara så att du kan lösa det tillfället med att hyra in en konsult exempelvis.
Ja, just det.
Men kommer du fram till att du ska anställa, då är nästa fråga, är det långsiktigt du vill anställa eller är det kortsiktigt? Är det heltid eller är det deltid?
Just det.
Ja. Och nästa steg är det så måste man ju fundera på vad är det för kompetens man behöver. Vad är det för någonting mina kunder behöver? Ska jag utvidga min affär med nya tjänster? Har jag den kompetensen? Är det den jag ska komplettera med? Eller vad är det för någonting? Vad är det jag saknar i min organisation idag? Vad behöver jag komplettera med? Vad är det också för egenskaper? Vad är det för typ av person jag vill ha?
Mm.
Hur kompletterar det gruppen och mig? Så sånt är också viktigt att fundera på innan man går ut och anställer.
Så när man ser att man kanske har ett behov av att anställa så kanske man ska börja med att ställa de här alla frågor som man kan komma på runt omkring och räkna på det.
Ja,
är det lite så?
Det är klokt. En felrekrytering kostar ju väldigt mycket. Det kan ju även skada affären och tilliten till kunderna.
Just
så det gäller att tänka till vad man ska investera i när man anställer.
Mm. Ja, men det är som alla investeringsbeslut egentligen då. Räkna på det och känna efter ordentligt om du behöver.
Mm.
Och sen vilket behov då?
Vilket behov också.
Mm.
Sen tar det ju tid att anställa. Så man behöver ju göra en tidplan för det här och fundera på var hittar man de här personerna? Var kan den här kompetensen finnas? Och så går man ut där och letar. Och sen är det ju intervjuer och fundera på hur man ska lägga upp det och...
Jag tänkte, det finns ju rekryteringsfirmor också man kan ha hjälp av.
Absolut.
Om man håller på med sin kärnverksamhet och man är viktig själv för intäktsgenereringen kanske man inte har tid och i alla fall inte gör den första gallringen.
Mm.
Så
Så då kan man ju ta nyttja en sån tjänst då, som kanske kostar lite mer pengar direkt.
Mm. Det är klokt att ta hjälp. Det kan göra allt ifrån att göra första gallringen till att ta in någon som faktiskt gör hela rekryteringen åt en och levererar ett antal kandidater.
Mm.
Det kan man absolut fundera på.
Mm. Ja, nej, för annars ska du annonsera dig själv och du ska svara på alla frågor och alla mejl och läsa alla ansökningar och sånt. Så det kan vara bra att ha någon som kanske är proffs på det där med att välja ut kompetensen också.
Ja, ja, det är klokt.
Jag tänker, men din erfarenhet också, man hör väldigt många, eller det är ju, jag skulle säga att det är allmänt känt att det är svårt att få tag på rätt kompetens just nu.
Ja.
Är det någon känsla som du också har, att det är just matchningen, ja, det är svårt helt enkelt?
Ja, det är ju svårt, och det är ju någonting som har drabbat alla branscher egentligen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens. Fler och fler jobbar ju med att inte bara hitta rätt kompetens generellt, utan rätt kompetens för mig, för mitt företag och för mina kunder.
Mm.
Och då smalar man ju av också valmöjligheten när man ska rekrytera. Och det är svårt, och att vara en attraktiv arbetsgivare har blivit nästan en överlevnad idag.
Mm.
För att locka och även behålla de som redan finns hos oss.
Ja, just det. För det är minst lika viktigt. Se till att de stannar också.
Mm.
Vi kommer tillbaka lite till hur man ska kunna, kan få dem att stanna lite längre. Jag tänkte på det här med risk då. Och jag skriver en fråga här. Om anställningsvillkor hos tidigare arbetsgivare skulle kunna påverka, ja, det som ny arbetsgivare.
Mm. Det som kan påverka är ju om man väl har hittat den här personen och det klickar och man känner att yes, den här vill jag anställa, kommer att fungera bra hos oss. Så har man väldigt lång uppsägningstid.
Mm.
Det är vanligast en, två, tre månader, men man kan både 6 månader och även upp till ett år.
Ja.
Och dessutom så kan ju personen ha någon typ av klausul i sin och sin nuvarande arbetsgivare som gör att man inte får gå till en konkurrerande verksamhet exempelvis. Så ja, sånt kan ju påverka. Och då står man där med kompetens som man väl har som kan komma först om ett år.
Ja.
Och då får man fundera på det, om det är rimligt eller inte. Mm. Värt att vänta på. Tips är att ställa de här frågorna i intervjun.
Ja, just det. Tidigt i intervjun.
Tidigt, ja.
Man kan inte göra som man gör inom fotbollen, att man löser ut en attraktiv medarbetare hos en annan arbetsgivare.
Dialogen kan man ju alltid ha, det är absolut.
Mm.
Allt ifrån att lösa ut den från klausulen till att få personen att komma tidigare än sin anställningstid. Mm. Det händer ju.
Ja, men jag tänkte, det finns ju övergångssummar inom idrottsklubbar, det kanske finns det även inom arbetslivet ibland också.
Ja.
Sen tänkte jag på, jag vet, det här med pensioner kan ju vara en liten krånglig grej. Om man har kommit från en arbetsgivare som inte haft kollektivavtal. Och sen har du kollektivavtal och är tjänsteman och kollektum, och det kan bli väldigt dyrt.
Mm.
Finns det någon bakgrundskoll man kan göra, eller som man generellt bör göra?
Ja, det man bör göra är att ta reda på vad det kostar att ha en anställd hos sig och vad det är som ingår i anställningen hos dig, vad du har tänkt att du ska, för det finns ju både lön och det finns förmåner som du kanske har eller tänkt dig, och det kan vara olika typer av försäkringar och pension och sånt där. Så vad kostar medarbetaren hos dig? Det är ju en del i förarbetet, tycker jag då.
Mm, mm. Nej, men det är klart. Man ska ju alltid tänka till innan.
Mm.
Det är ju så lätt att komma på det efter.
Mm.
Så. Om vi då hittar vår anställde, så känner vi, eller vi har anställde kanske.
Mm.
Och då tycker vi att de är så pass bra och vi vill liksom behålla dem. De har fått en marknadsmässig lön. Och då vill vi ge dem lite förmåner kanske.
Mm.
Vilka förmåner är populärast, eller de som ger, eller det är kanske så att man till och med förväntar sig vissa förmåner idag?
Det har ju blivit allt viktigare här med förmåner utifrån att vara en attraktiv arbetsgivare, mer än kanske det har varit innan. Och även fundera på vilka förmåner vill jag kunna erbjuda. för att visa min uppskattning, för det är så man får se förmånerna då, utöver den ekonomiska ersättning man får. Så mitt tips är att fundera på, vad är det som stärker mitt varumärke? Vad är det för någonting jag vill uppskatta? Och sen är det de förmånerna man erbjuder. Vill man vara ett hälsosamt företag, ja, men då kanske det är friskvård man ska erbjuda, ja, exempelvis. Det vanligaste är ju friskvård och frukt och kanske parkeringsplats om det är svårt att få tag i runt omkring företaget. Det som kommer mer och mer, det är ju som man anser idag som en förmån som kanske är mer en rättighet egentligen. Det är att ha flexibla arbetstider, att ha ett hållbart arbetsliv, att kunna jobba på distans. Det kommer mer och mer som en önskan att ha den förmånen, att kunna jobba på det här sättet. Så då det på ploppar upp.
Och det är det i takt med att vi... Att arbetsliv och fritid på något sätt flätas ihop mer, eller är det för att vi har en teknisk utveckling som gör det möjligt, eller vad beror det på, tror du?
Det är nog både och. Ja. Möjligheten rent tekniskt, och sen finns det också en förväntan bland de yngre att kunna varva och sitta egentligen lite där man känner för och jobba lite mer när man känner för det. Så att det finns en förväntan bland de yngre samtidigt som tekniken tillåter.
Mm. Ja, det är en utmaning såklart som arbetsgivare och också ett förtroende är det.
Ja, men absolut. Ja, men det är det. Så fundera på vilka utmaningar du, förmåner du skulle vilja ge till dina medarbetare.
Så fruktkorgen på jobbet kanske inte är tillräckligt, utan det kanske är lite mer till.
Det kan vara det. Fråga gärna medarbetarna. Det skulle jag göra. Vad skulle du uppskatta? Många gånger är det ju att få höra att man faktiskt bidrar till företagets utveckling. Eller bara få höra att man gjort ett bra jobb. Eller en klapp på axeln. Det ska man absolut inte glömma, den uppskattningen. Även om förmåner också är en del av uppskattningen.
Ja, för det brukar ju komma ganska högt i alla medarbetarundersökningar. I alla fall där jag har jobbat innan. Att man vill ha mer feedback hela tiden. Man kan aldrig få nog av feedback, oavsett bra eller dåligt. Man vill veta om man gör ett bra jobb. Så det får man väl tänka på. Och det behöver inte vara så avancerat egentligen.
Nej, det är ju faktiskt så. Att se medarbetaren och uppskatta den som är egentligen grunden.
Men jag tänker, om vi nu tittar och så har vi funderat ut på vad vi vill göra för att vara bra arbetsgivare då. Vilka krav kan vi ställa på vår personal och våra anställda?
Ja, det finns ju faktiskt en hel del enligt regler och lagar som man kan ställa på de anställda. Och den absolut mest basala är att utföra arbete.
Ja.
Det kanske inte... Man kan uppfatta som att det borde vara helt naturligt, men många gånger är det inte alltid så, utan man måste även påminna. Men utföra arbete, självklart.
Ja.
Det är också att följa de rutiner och regler som arbetsgivaren sätter upp. Har man vissa arbetstider, då är det de som gäller. Har man vissa regler, så är det som gäller. Följa arbetsgivarens beslut om man vill göra förändringar exempelvis, så har man en skyldighet att göra det. Det är inte valbart.
Nej.
Var lojal mot arbetsgivaren är också en sån här grundläggande. Faktiskt är det så starkt lojalitetsplikten att man alltid ska sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget.
Okay.
Så stark är egentligen lojalitetsplikten.
Mm.
Man ska göra ett bra jobb, sköta det, sitt jobb. Man ska också samarbeta. Det är ett grundkrav. Okay. Att man ska kunna samarbeta. Likadant att man inte ska konkurrera eller bedriva en konkurrerande verksamhet.
Nej, men den sista känns ju lite mer självklar. Sådär. Även att man ska bidra kanske, men man är tvungen att samarbeta även med personer som man kanske då har svårt att samarbeta med.
Så är det.
Ja.
Och ibland behöver man bli påmind om det.
Ja, men det kan nog vara klokt. Vad gör det? Men upplever du att har det varit sådana problem där du har varit förut? Att du har enskilda individer, men kanske grupper och så som gaddar ihop sig kanske? Eller finns det finns aldrig möjlighet kanske, du har varit med om allt.
Mm. Jo, men det är ju så, och oftast är det ju när man är HR-människa så är det oftast då man blir inkopplad, inte när det fungerar.
Nej, okej.
Och det är oftast väldigt enkelt att vara chef och ledare när allt flyter på och fungerar, men när det händer någonting och det blir problem, det är då utmaningen uppstår och då ska man ta hjälp, och då är ju HR en bra person och en avdelning att vända sig till och få stöd.
Just det.
Så då har man varit inne i ett antal sådana här frågor.
Oh, men vad gör du då? Så att vi har en individ här som har svårt att samarbeta av olika. Så, vad är det man konkret gör? Så, säg att du, jag menar, säg att vi har det här företaget med 10 anställda nu. Så har den som äger företaget och chef då, har en person som har samarbetssvårigheter. Vad ska den personen göra för att lösa knuten?
Det är att prata med personerna som är inne i den här konflikten och också vara tydlig med vilka förväntningar man själv har som chef, ledare eller ägare till ett företag.
Mm.
Att man vill att de ska samarbeta, och sen kan man hjälpa dem att hitta spelregler för hur samarbetet ska fungera.
Ja.
Så att det flyter på. Det är väl det viktigaste. Och är det så att det går så långt så att det börjar påverka jobbet, så att kvaliteten försämras eller uteblir leveranser, då kan man ju ta till andra arbetsrättsliga åtgärder.
Ja, just det.
Men samtal är, och tidigt.
Ja.
Att agera tidigt på sådana här situationer.
Så tidigt som möjligt, om man säger att det är någonting. Börja prata med personen eller personerna. Tydliggör vad du vill eller vad de ska göra, och sen lyssna på hur man kan lösa det eventuellt då.
Mm.
Mm. Brukar det gå att lösa?
De flesta går att lösa. Ju längre man dröjer på att ta tag i det, ju svårare blir det.
Mm.
Ju snabbare man löser det, desto lättare går det.
Mm. Är det för att det blir prestige om det går för långt eller?
Det blir känslor inkopplade. Ah, och så okay. Fort känslor kommer in så blir det svårare att lösa konflikten.
Så det kan ha varit en liten sakfråga och sen helt plötsligt blir det en personlig.
Ja.
Och då är det, då är det kört.
Nej, men det är svårare. Ta längre är svårare. Tid.
Ja, just det. Ja, just det. Då måste man knyta upp en svårare knut.
Precis.
Och jag menar, med ett litet företag, då kan man ju kanske inte omplacera någon heller. Hitta en annan avdelning eller annan arbetsuppgift, utan då måste man ju faktiskt lösa det. Prata lite om förmåner här. Det här med bonusar är ju lite populärt. Bonus, optioner, olika slags prestationslöner. Så. För det första är det väldigt populärt sätt att belöna sina medarbetare, och är det ett bra sätt? Får man ut mer av medarbetarna om man har prestationslöner?
Det beror på vilka medarbetare du har, om de motiveras av en sån här typ av belöning eller den här typen av ersättning, rörlig ersättning. En del blir stressade av det, att inte veta vad man har egentligen för inkomst, och är det en otydlighet i vad man förväntar sig i prestation och vad som faktiskt också gör att den här belöningen trillar ut i form av bonus exempelvis, så kan det också vara en stressfaktor. En del motiveras av det och presterar som bäst när de har den här möjligheten till en bonus.
Just det.
Eller någon typ av ersättning utöver sin grundlön, eller så har man inte någon grundlön alls.
Nej.
Så det beror på lite vad är det för typ av verksamhet du har. Vilka människor har du i organisationen? Vad motiverar dem? Så kan det vara en fördel eller faktiskt till och med en nackdel.
Det
fundera på vad du har för medarbetare.
Kan vara rätt tänkt, men det blir fel åtgärd just för den personal du har då.
Ja, vill du ha den typen av personal, då ska du ju ha den typen av personal, och då funkar den här ersättningen, metoden.
Ja, just det. Men annars låter det ju bra att få en bonus om man har möjlighet till det.
Mm.
Jag tänkte, för det finns ju andra saker. Man kan ju få mer ledighet.
Mm.
Eller man kan få bättre pension. Mm. Eller så, det finns ju andra saker man kan ge också.
Det finns ju väldigt mycket, även städhjälp kan ju, eller det kan vara någon annan typ av hjälp för att underlätta ens vardag, som också kan vara en förmån så att säga.
Mm.
Så egentligen är att fundera återigen över vad är det för någonting du skulle vilja ge dina medarbetare för att visa uppskattning och för att skapa motivation och prestation då.
Yeah.
Och ett engagemang i ditt företag.
Så jag tänker på det här med utbildning också. Jag menar, självklart så ska man ju vidareutbilda sin personal då, men man kan ju också ge dem lite extra så att säga, så de har möjlighet att kanske ta ett kliv i karriären eller lär sig något ytterligare specialområde och ge dem ett tydligare ansvar. Är det en bra väg att gå?
Ja, det tror jag också, för det kan vara en win-win-situation. Att du ser att du kan utveckla personen så att affären kan vidgas exempelvis, eller att du kan behålla personen längre.
Yeah.
Så det är ju fördel för båda. Så det är ju en bra förmån att kunna erbjuda när det finns win-win i det.
Ja, ja. Nej, men man, samtidigt såklart, det är en investering och då vill man ju inte att de ska sluta så fort de är klara med sin utbildning.
Mm, helst inte.
Nej. Och det går aldrig att låsa någon person så?
Ja, det finns ju, man har ju, fast de är ju inte bindande oftast. Det går ju att skriva sig en överenskommelse att man ska vara ett visst tag i företaget och så här. Men det är ju mer för att visa att man finns en tanke om att jag gör den här investeringen i dig, så förväntar jag mig också att du stannar ett tag.
Ja.
Så det är mer att vara för tydlig med varandra runt omkring den satsningen.
Ja, okej. Okay. Jag pratade ju lite med i förra podden här med Henrik Stenberg om avtal och sa att det slarvas en hel del då med anställningsavtal bland annat.
Mm.
Hur viktigt är det att ha ett påskrivet anställningsavtal?
Det är ju jätteviktigt. Oftast är det ju många av de här konflikterna som man hanterar inom arbetslivet är ju just att det har varit otydlighet med anställningen. Har jag en fast anställning eller inte? Vad är det för typ av ersättning jag ska ha? Så det är absolut en rekommendation att ha ett anställningsavtal där allt ingår då.
Ja.
Men vad det finns för förväntningar och vad det finns för ersättningar. Man behöver ju inte, om man har en bonus inskrivet i det i anställningsavtalet, om man mer vill ha det som en policy.
Okay.
Men allt som reglerar anställning ska ju finnas där i anställningsavtalet.
Och om man aldrig har skrivit anställningsavtal, finns det mallar? Eller hur
det finns det. Det finns, ja, men det finns det. Det finns gott om då.
Mm, det finns. Och är man med i, om man är kollektivansluten så har du säkert ett arbetsgivare.
Mm.
Eller Svenskt Näringsliv där, som också har mallar.
De har väldigt mycket mallar och sånt. Så att hitta inte på själv, utan det bästa är att ta det som finns. Så har du täckt in allting du behöver täcka in i ett anställningsavtal.
Mm. Och då bör ju lönen stå med där i alla fall. Och arbetstider kanske. Finns det någonting man inte ska ha med ett anställningsavtal? Svår fråga.
Inte vad jag kan komma på så här rak arm riktigt. Man behöver inte reglera för mycket. För mycket står ju i lagar och regler.
Ja, just det.
Så det är väl mer som är kopplat till just anställningsförhållandet mellan dig och företaget.
Mm. Ja, jag bara dök upp en fråga där. Säg att jag då har en av min personal som inte mår bra.
Mm.
Det kan ju vara stress, eller de kanske har någon form av beroendeproblematik, eller det kan vara vad som helst. Vad har jag för, dels för skyldigheter, så sen vad bör jag göra som medmänniska såklart i ett sånt fall om jag upptäcker det?
Mm. Det var lite som jag sa innan, det är enkelt att vara chef och ledare när det fungerar och flyter på bra och alla mår bra. När någon inte börjar må bra, det är ju då man sätts lite på prov som chef och ledare, hur man agerar och hur man vill styra sin verksamhet helt enkelt. Min rekommendation är att titta på tidiga signaler. Är det så att personen börjar prestera sämre, väldigt trött, berättar att man sover lite dåligt på natten exempelvis, eller du ser andra typer av signaler, ta upp och fråga. Våga bry sig helt enkelt. Ja. Hur är det? Hur har du det? Ställ frågan, kan jag göra någonting som arbetsgivare? Kan vi titta lite på hur du jobbar? Din arbetssituation, arbetstider exempelvis. Behöver du gå ner i tid tillfälligt? Det är vad du kan göra som arbetsgivare. Sen ska du aldrig börja fundera på vad är orsaken eller diagnosen, utan det är ju, det måste man hänvisa till vården. Du ska inte börja leta om, kan det här bero på missbruk eller kan det här bero på något annat, utan överlåta till vården istället och hänvisa personen också och uppmana personen att gå till vårdcentralen och ta hjälp och stöd där.
Ja, just.
Men våga fråga och våga bry dig helt enkelt. Mm. När du märker att någon inte mår bra. Det är återigen en win-win-situation.
Ja, fånga upp det tidigt så kan man ofta lösa det på ett bra sätt.
Ja, och mår personen dåligt då går det snabbt till att man presterar sämre. Och det är ju inte bra för ditt företag.
Nej. Men och, för jag tänker man har, man ska väl göra, om det är någon som till exempel är stressad eller sådär och ja, något klassiskt går in i väggen, då ska man göra några rehabiliteringsplaner och det är, hur funkar sånt? Det gör man tillsammans med den anställde då, eller till Försäkringskassan eller?
Ja, Försäkringskassan och den anställde och om man har en företagshälsovård så är det bra att koppla in dem också. Och då har man samtal och sätter upp en rehabiliteringsplan om hur man ska få den här personen att komma tillbaka i full sysselsättning så snart som möjligt. Det är ju målet då.
Just det.
Och då har man ju med läkare i det här samtalet. Så det är absolut. Man ska ju också betala ut sjuklön.
Ja.
Inte första dagen, det är ju karensdag. Också meddela till Försäkringskassan. Personen har varit sjukskriven längre än 14 dagar och bär in läkarintyg och gör en bedömning om personen har rätt att vara sjukskriven. Eller kan man göra så att man underlättar personen att jobba deltid exempelvis.
Ja.
Så att den inte behöver vara helt sjukskriven. Sånt bör man ju också fundera på och ta tag i.
Ja, men det, ta tag i det tidigt. Våga bry dig och ställ frågor. Nu, tiden går snabbt, gör det i alla poddar här och vi har väl fått med det mesta tror jag som jag tänkte att vi ska prata om. Så då är vi här med de här tre stycken tips och råd, Malin. Vad har du för råd att ge?
Ja, det är ju så väldigt många råd man skulle vilja ge så det var svårt att förhålla sig till tre här. Men till slut så har jag trattat ner det till jag tycker absolut viktigt. Det är att fundera på när du ska ut och anställa. Vad är det för typ av kompetens du behöver? Vad är det för typ av personer? Var finns de? Vad är det för typ av egenskaper? Hur kompletterar du den gruppen du redan har i företaget? Alltså göra en kompetensförsörjningsplan. Precis som man gör en affärsplan så funderar man på sin kompetensplan. Och sen är det väldigt viktigt att tänka på att du lär känna din personal. Vad är det för någonting som motiverar just de jag har? Hur skapar jag engagemang? Hur trivs de? Mm. Ställ de här frågorna och visa att du bryr dig och att du är intresserad av din grupp utan att bli vän. Det som är balansgången, att inte komma för nära gruppen men ändå bry dig och visa att du finns där och att du är en del i gruppen utan att vara vän egentligen.
Ja.
Men också ta stöd. Det här är inte lätta frågor, helst om det börjar strula till sig eller om du inte är van att rekrytera exempelvis och hitta. Det är en stor investering som sagt, så ta stöd, ta hjälp. Det finns många HR-människor där ute som man kan ta på timmar exempelvis. Eller ta stöd av en kollega någonstans på ett annat företag kanske. Eller i ditt nätverk. Men just. Det är en rekommendation, ja. Ta stöd.
Ta stöd. Bra, då får det avsluta den här podden. Tack för att du kom hit.
Ja, tack så mycket, det var kul.
Ja, och sen får vi lyssna på det här.
Ja.
Ja, bra. Tack.
Hej. Stort tack, Malin. Och så vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat på de här 8 programmen av Espectopodden. Min förhoppning är att ni har haft nytta av de ämnen som jag tagit upp och att det har hjälpt er i er vardag som företagare. Än en gång ett stort tack och hej då för den här säsongen.